Välkommen till Skånes taltidning nummer 11 2022 med utgivningsdag torsdagen den 17 mars. Solen, den gick upp 6.18 i morse och ner går den igen 18.15. I varsin studio och varsin stad finns Dodo Parikas och Åsa Kjellman i Risi. Tekniker är Martin Holmström och det här är innehållet.
Vi känner att vi sitter som gisslan och det vi för fram kommer inte vidare. Det menar tre funktionshinderorganisationer och hoppar av sitt samarbete med Skånetrafiken.
Kriget i Ukraina. Röda Korsets volontärer evakuerar personer med funktionsnedsättning. Och här hemma gör SRF sig av med allt ägande i ryska fonder.
Synskadade, lågt prioriterade av MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Oacceptabelt att de inte har tid att hjälpa oss, säger SRFs intressepolitiska chef.
Bästa svenska vinterparalympics på 20 år. Och för de krigsdrabbade ukrainarna var detta det bästa någonsin.
Öppnat och stängt med kläder, blommor och diakoni.
Hur gick det sen för Skånetrafiken och Arbetsförmedlingen som tidigare fick bakläxa för sina otillgängliga hemsidor?
Kritisk läsarfråga om färdtjänstens kundundersökningar i Malmö. Servicechefen Lars Hellström svarar.
Känn på Malmö stadsbibliotek. Taktil modell finns nu på biblioteket.
Våra nyaste talbokstipsare finns på biblioteket i Simrishamn. Och deras första tips bjuder bland annat på driftiga flickor, havererade projekt och en svensk klassiker.
Evenemang med syntolkning och Sofie Ro därpå.
Och kalendern med sommartid och sängljus.
En annons om biljetter till salu kommer sedan.
Anslagstavlan innehåller regionala och lokala meddelanden och inbjudningar samt busstrafik.
Och sist har vi förstås redaktionsrutan.
Tre stora funktionshinderorganisationer har hoppat av ett samarbete med Skånetrafiken i protest mot att färre får färdtjänst och att deras synpunkter inte blir lyssnade på. Det är SRF Skåne, Funktionsrätt Skåne och DHR Skåne som efter 2,5 år gemensamt lämnat Skånetrafikens arbetsgrupp för tillgänglighet i kollektivtrafiken. Carolina Nordbäck är ordförande för rörelsehindrades organisation, DHR, Delaktighet, Handlingskraft, Rörelsefrihet i Skåne.
Vi känner att vi sitter som gisslan. De åsikter vi har och det vi för fram kommer inte vidare. Och det blir alltså en alibi-situation att man är från kollektivtrafikens förvaltning säger att ja, men vi har den här gruppen som vi har haft för diskussioner med. Alltså har vi uppfyllt lagstiftningens intentioner med och även FN-konventionen med att man ska ha ett samarbete med funktionshinderorganisationerna. Och det tycker vi att nej, ska det vara ett samarbete så ska det faktiskt vara som så att det vi framför också tar man med sig i framtida beslut.
Vad är det som har brustit där då, menar ni?
Ja, vi kan ju bara ta det klassiska exemplet när då det nya färdtjänstreglementet antogs. Hade man inte förankrat det eller diskuterat det med funktionshinderorganisationerna. Man var inte ens en gång medveten om att det finns en FN-konvention som rör då personer med funktionsnedsättning. Man trodde att det räckte med att man pratade med en del brukare som man hade haft kontakt med som hade ringt in angående färdtjänsten. Och det gör det ju inte. Utan det står tydligt i FN-konventionen att det är organisationerna för de som för oss då, som har funktionsnedsättning som man ska ha samråd med för att kunna hitta så bra lösningar som möjligt.
Färdtjänst, ja. Vi har ju berättat i tidigare inslag om hur synskadade blir nekade färdtjänst till sånt. Hur ligger det till för er?
Jag kan ju börja med att först säga att det är principiellt viktigt att vi som då har en funktionsnedsättning faktiskt stödjer varandra. Och därför var det ju självklart att när SRF visade att vilka problem som har uppkommit som är helt absurda att vi också tog en diskussion om att lämna. För våran del så är det också det att vi har ju sett att även våra medlemmar har fått det svårare att få tillstånd. Man tar inte längre hänsyn till de fysiska miljöerna där personen bor. Så att det innebär att om du har en hållplats inom kollektivtrafiken inom ett par hundra meter, så förväntas du kunna ta dig dit med vanlig rullstol, även om den är en brant backe upp och du klarar inte av att ta dig upp med manuell rullstol. För att många har ju en manuell rullstol inomhus och en elektrisk eller en permobil som man är då så att säga, utomhus eller man ska ta sig till andra ställen. Och de är det svårt då att ta med på kollektivtrafiken och i vissa fall så får man inte ta med sig dem. Det är också en sån diskussion som förs. Och därför är det då, har det tidigare varit så att man har fått färdtjänsttillstånd och kunnat åka med specialfordon för att kunna ta sig då, om det är en längre sträcka till dit man ska så att säga. Och sen har man då kunnat åka vidare i den här med permobilen eller elrullstolen. Nu är det svårt att få då färdtjänsttillstånd, utan man förväntas att använda en vanlig rullstol och sen ta sig till via kollektivtrafiken.
Skånetrafiken har ju gett avslag på ansökningar om färdtjänsttillstånd bland annat med hänvisning till att kollektivtrafiken är tillgänglig. Ja, hur ser ni på det?
Ja, det är den ju inte. Alltså tyvärr. Man hade ju förhoppningar på att det skulle bli mer tillgängligt. Alltså vi kan ju bara ta spårvagnen i Lund. Där är det ju en nivåskillnad mellan hållplatsen och själva spårvagnen på 7 centimeter. Och man hade alltså inte någon lösning för att... Ja, man tyckte inte att det var inte så farligt. Men det går inte att ta det. Om du har sittit i rullstol så går det inte att ta det ombord på ett säkert sätt. Och det var först efter att vi tog och gjorde en anmälan till diskrimineringsombudsmannen som man då började ta upp frågan och började titta på. Och nu har man då infört att manuella ramper som då spårvagnsföraren ska sköta. Det är ett otymplig lösning. Det kan vara en preliminär lösning, men på sikt behöver du annat. Alltså, man har inte tillgänglighetstänket alla gånger hos de som gör beställningarna och planerar.
Nu hoppar ni av det här samarbetet med Skånetrafiken och deras tillgänglighetsgrupp. Där. Vad krävs för att ni ska gå tillbaka till något slags samarbete igen?
Ja, vi vill ju att man, för det första att man tar de åsikter som förs fram på allvar och börjar diskutera utifrån våra förutsättningar och hur vår verklighet ser ut. Det är svårt för en person som är frisk och fullt gående att inse att det är problem att när du har större skillnader på nivåskillnader exempelvis. Precis som det är för er del. Jag menar, märker man inte att det finns en nivåskillnad så kan man ju ramla och slå sig rejält illa. Och på något vis måste man också få både politiker och tjänstemän till att inse att färdtjänstlagen är en minimilagstiftning. Precis som socialtjänstlagen är. För det innebär det att den här nivån är det som minst måste finnas inom kommuner och regioner för att det ska fungera. Men alla kommuner och regioner har möjlighet att ge mer än vad som står i då färdtjänstlagen eller socialtjänstlagen. Och nu har det blivit ett antal handläggare som går in och säger strikt att vi ska ligga på miniminivå utan att tänka på vilka konsekvenser det blir för den enskilde. Och det här är inga stora pengar för samhället, men det betyder oerhört mycket för den enskilde. Och också för att om man ska kunna arbeta och bidra då med, till samhällets försörjning genom skatter och sånt, då måste man kunna ta sig till och från sina arbeten. Och då är kollektivtrafiken viktigt.
Har ni fått någon respons på det här avhoppet?
Det är ett par partier som har hört av sig till oss och frågat vad det är som krävs för att vi ska återgå. Och vi har förklarat att man behöver göra en översyn och verkligen börja ta de här frågorna på allvar. Sen får vi se. Den här gruppen, vad jag har förstått, har ju upphört nu eftersom då vi, de tre stora, har valt att lämna.
Sa Carolina Nordbäck, ordförande för rörelsehindrades organisation DHR i Skåne. Och tidigare dess representant i Skånetrafikens arbetsgrupp för tillgänglighet i kollektivtrafiken. Vi har sökt Skånetrafiken för en intervju om hur de ser på saken men inte lyckats. Reporter var Mats Sundling.
Så till den ryska invasionen och kriget i Ukraina. Äldre och personer med funktionsnedsättning tillhör de grupper som löper störst risk att råka illa ut under en väpnad konflikt. Det konstaterar flera FN-experter. Intensiv krigföring i städer förstör väven av support som många civilpersoner är beroende av. Det säger FNs Gerard Quinn och Claudia Mahler, som understryker att internationella lagar slår fast att krigförande parter ska prioritera evakuering av äldre och personer med funktionsnedsättning från krigsområdet. Detta finns bland annat fastlagt i FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, skriver tidskriften Funktionshinderpolitik. Och enligt uppgifter från Svenska Röda Korset, som haft kontakt med internationella kollegor på plats i Ukraina, så pågår evakuering av personer med funktionsnedsättning med hjälp av Röda Korsets volontärer. Men vi har tyvärr ingen specifik information om insatser riktade direkt mot synskadade, skriver Svenska Röda Korsets presssekreterare Björn Forsbäck i ett mejl till taltidningen. Och SRFs förbundsstyrelse har beslutat att avyttra allt sitt ägande i ryska fonder och bolag och dessutom att uppdra till förbundets kapitalförvaltare att tills vidare avstå alla investeringar i ryska bolag på grund av den ryska invasionen i Ukraina. Den fruktansvärda humanitära situationen i Ukraina lämnar ingen oberörd. Vi i SRF vill göra vad vi kan för att signalera vårt stöd till det ukrainska folket i denna svåra stund. Det säger Synskadades Riksförbunds ordförande Niklas Mattsson i ett pressmeddelande.
Rysslands anfall mot Ukraina och det allt blodigare kriget där har lett till att också vi här hemma börjat undersöka var närmaste skyddsrum finns. Om något skulle hända även i Sverige. Det är MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, som har ansvar för att det finns skyddsrum och för att informera om dem. På en interaktiv karta på myndighetens hemsida kan den som har dator eller smart telefon hitta sitt skyddsrum. Men kartan är inte till någon hjälp för gravt synskadade krisinstruktören Helene Jangenfelt.
Den är inte tillgänglig, nej. Tyvärr är den inte det. Och jag har skrivit till MSB angående detta och inte fått något svar. Men de har ju den här mailadressen då, och det är skyddsrum@msb.se. Och dit kan man skriva om man har frågor angående skyddsrum. Och jag menar att det är dit man får skriva, och så får man ju uppge sin adress, antar jag, och så får de ju skriva tillbaka var det finns någonstans. Det är det enda alternativet jag kan se. Man kan också ringa till dem, vet jag. De har haft ett direkttelefonnummer angående detta, men jag läste igår att det var stängt, så att man får liksom gå via deras växel då. Och helt enkelt, alltså ju fler som ringer, desto mer uppmärksamma blir de ju på det här problemet, tänker jag. Så det är väl bara bra att alla gör det, och man behöver ju också ha den här informationen så att man vet var sitt närmaste skyddsrum finns.
Men är det ett särskilt skyddsrum man måste ta sig till, eller får man gå till vilket man vill?
Man ska gå till det som är närmast. Så det man tillhör liksom inte något specifikt skyddsrum så. Utan det gäller att ha koll på det som är närmast där man befinner sig. Man bör ha koll på var skyddsrummet ligger när man är på arbetet, och man bör ha koll på var det ligger när man är hemma.
Helene Jangenfelt har alltså haft svårt att komma i kontakt med MSB. Och det har också Synskadades Riksförbund i sitt arbete med att få tag i information och få ut information om till exempel skyddsrum, säger intressepolitiske chefen Per Viktorsson.
Ja, vi tittar ju på allt som finns och hur man kan komma åt den, så att säga, hur tillgänglig den är på nätet. Allt sån här information finns ju nästan på nätet. Vi försöker också ha kontakt med MSB och få dem att informera på olika sätt. Så att det är väl det vi gör, att försöka få en bild av hur informationsläget ser ut och hur tillgängligt det är för synskadade, och föra ut det på våra olika kanaler via hemsida och sociala medier och sånt där, man kan göra som synskadad för att få veta till exempel vart ens närmaste skyddsrum finns.
Har du en känsla av att MSB inte riktigt har tagit in er i sin informationskampanj?
Ja, så är det väl. Vi har ju haft kontakt med dem förut, och jag har väl upptäckt att de kanske inte riktigt har den här bilden klar för sig hur utsatt man är som synskadad i en sån här läge och vilka insatser man behöver. Vi hade en ganska bra dialog med dem för ett par år sedan. Sen har det inte varit mycket nu, och nu verkar det också svårt att få till. Så det känns som att vi är ganska lågt prioriterade här också. Det här kom ju också Myndigheten för tillgängliga medier in, som har information samlat på sin hemsida och sånt där. Men det är ju MSB som har ansvar för detta på nationell nivå, så att vi skulle väl önska oss bättre kontakt med dem och informationsutbyte förstås.
Du menar att det är svårt att få kontakt med dem till och med?
Ja, vi har haft kontakt med dem nu, och då hänvisade de inte hade tid, vilket ju känns helt oacceptabelt att de hade så fullt upp så att de hade inte möjlighet att bistå oss just nu.
Det gäller ju inte att bara veta var skyddsrummet finns, det gäller ju att hitta dit också.
Ja, det är ju en jättestor fråga. Hur tar man sig dit som gravt synskadad och blind? Så att där krävs det ju ledsagning. Man måste ju få hjälp för att klara av det, om inte... Ja, man har sån tur så att säga då, så att det kanske ligger i samma hus där man bor, kan man möjligen klara sig själv. Men det är ju väldigt få som har det, och man kanske ska göra det vid en väldigt oläglig tidpunkt och sånt där. Så att hur det ska organiseras, det är ju väldigt oklart. Där finns ju en stor brist som behöver helt enkelt organiseras och rättas till hur man ska göra när det händer. Vem ska hjälpa den synskadade till skyddsrummet?
Ja, för det är kommunerna som har hand om ledsagning i vanliga fall så att säga, men där krävs ju biståndsbeslut då.
Ja, precis. Och det ser vi ju på ledsagning. De drar ner på besluten, man får mindre ledsagning, och det här blir ju ett akutläge helt klart. Hur ska man lösa det då? Vem ska komma och ledsaga? Då gäller det att kommuner har koll på vilka synskadade som bor i kommuner och var de befinner sig och sånt där också. Och det är sånt vi har diskuterat förut och även försökt diskutera med kommunerna och med SKR och så. Det finns mycket att göra.
Sa Per Viktorsson, intressepolitisk chef för Synskadades riksförbund. Vi hörde också krisinstruktören Helene Jangenfelt. Hon nämnde att MSBs speciella skyddsrumstelefonnummer är stängt och att man hänvisas till växelnumret istället. Och det är 0771 240 240. Reporter var Birgitta Fredén.
Vinterparalympics i Peking är över och det blev 7 svenska medaljer och en 12:e plats i medaljligan. Sebastian Modin tog på lördagen silver på 12,5 km fristilsskidåkning, att lägga till bronsen i sprinten och i 2 milen. Elias Håkansson är Parasportförbundets pressansvariga i Peking.
Vi är otroligt nöjda. Vi gör det bästa spelet på 20 år med dessa 7 medaljerna. Vi har en trupp på 9 aktiva och vi tar 7 medaljer. Det är helt fenomenalt.
Är det några speciella insatser du är nöjd med, eller ni?
Helheten i stort skulle jag säga. Det är en laginsats, det är en teaminsats. Trots att vi inför spelen faktiskt inte har träffats i helgrupp förrän nu efter spelet är första gången på grund av pandemin, så är det ett teamarbete hela vägen upp från truppledningen ner till ledarstaberna och till de aktiva för att ge dem de absolut bästa möjliga förutsättningarna för att kunna prestera på max när det gäller som är.
Sebastian Odin, synskadad skidåkare och skidskytt, hade ju en krånglig uppladdning med covid både för sig själv och ledsagaren i spåren, Emil Jönsson Hag. Han tog silver i lördags 12,5 km i fristil och hade tidigare ett brons i sprint och ett till på 2 milen. Vad har du att säga om hans insats?
Alltså Sebastian Modin tar 3 medaljer i Peking. Det är bragdartat skulle jag säga med den uppladdningen han har haft där, som du säger, med covid och även strul med en höft och även guider under året. Han gör sitt bästa Paralympics. Det var ju hans fjärde. Han gjorde ju debut redan i Vancouver 2010 när han var 15. Så nu har han tagit medaljer i 4 paralympiska rad. Och det här var hans bästa med 3 stycken då. Så bragdartad insats av Sebastian Modin.
Sen har det gått bra i utförsåkningen också. Ebba Årsjö tog guld i slalom till exempel. Var det väntat innan?
Ebba har ju kommit upp de sista åren och klivit över till parasport. Hon har ju innan tävlat mot personer som inte har funktionsnedsättning. Så vi visste att hon hade en väldigt, väldigt hög högsta nivå. Hon tog 2 VM-guld här så sent som i januari. Och det är klart att hon var ett medaljhopp innan. Att det skulle slå så väl ut, det hade vi nog inte kunnat drömma om faktiskt. Hon var debutant, hon är bara 21 år gammal. Och vi vet att ett Paralympics, det är väldigt mycket större än ett VM till exempel. Så att det skulle slå så väl ut med 2 guld och ett brons för Ebba, det hade vi inte förväntat oss. Så Och även där en otroligt fin insats.
Mer väntat var kanske rullstolskörlingens lag Pettersson Dahl att de skulle ta sig till final. Där föll de mot Kina så det blev ett silver.
Ja, lag Pettersson Dahl var ju en av våra kanske största medaljförhoppningar inför. De tog VM-silver i höstas mot just Kina och hade väl förhoppning om att kunna ta revansch på hemmanationen. Nu blev det tyvärr inte så, men de tog sig till final och det är första gången i svensk historia som vi har ett curlinglag med i en Paralympics-final. Så det är suverän insats där också. Kul att nämna är också att vi har tagit medaljer i alla curling-event som har varit på både Paralympics och OS i år. Mm.
Sen när man tittar över nationsgränserna så finns det någon annan som har slagit rekord och det är ju kanadensaren Brian McKeever, en konkurrent till Sebastian Modin som tog 3 guld i Peking och totalt ligger han nu vid 42 års ålder på 20 medaljer och 16 guld och det är en delad första plats i vinterparalympisk historia. Nu lägger han av, säger han. Hur bra är han egentligen, skulle du vilja säga?
Han är den största skulle jag säga på vintersidan och har verkligen tagit parasporten, internationell parasport till en helt ny nivå och varit ett affischnamn väldigt länge. Han är också väldigt ödmjuk och fysiklös det han gör. Och många ser upp till honom. Så det, han kommer lämna ett stort tomrum efter sig, Brian.
Sen några andra som kanske har överraskat är ju Ukraina. De hade ju stora problem med att ta sig dit för det är ju krig där de kommer ifrån. Och ska tillbaka till också. Men de slutade 2 i medaljligan efter Kina med 11 guld.
Ja, man finner väl knappt ord över den prestationen som de lyckas åstadkomma med den situationen som de har på hemmaplan. Det har varit väldigt, väldigt känslosamt. Och att de förhoppningsvis kan ingjuta lite hopp och glädje i sitt hemland av de prestationer de har gjort. Svårt att hitta ord över den prestationen som Ukraina har lyckats med som lag i Paralympics.
Framåt för vintersporterna i Sverige då, om vi återvänder dit. Hur ser det ut? Liten trupp men stora framgångar. Vad händer framåt?
Det som händer framåt är nu att vi kommer blicka framåt ett VM 2023 på hemmaplan i Östersund, Åre. Där vi kommer arrangera VM för både alpint, skidskytte, längdskidor och hockey. Och det här hoppas vi kommer göra att vi får ett ytterligare uppsving nu efter de här paralympiska spelen som har gått så historiskt bra och att fler barn och unga med funktionsnedsättning får upp ögonen och är sugna på att ge sig in i den här världen.
Sa Parasportförbundets Elias Håkansson och vi kan tillägga att Ukrainas paralympier som gjorde landets bästa insats någonsin åker från Peking till en osäker framtid. Flera av idrottarna fick under spelen rapporter hemifrån om att deras bostäder bombats bort, deras familjer är på flykt eller har tillfångatagits. Istället för att flyga hem, vilket kriget gjort omöjligt, har den ukrainska truppen tagit sig till grannlandet Polen. Sen väntar en bussresa till Ukraina för de som vill. Reporter var Mats Sundling.
Öppnat och stängt. I Kristianstad har klädbutiken Senino Donna öppnat på Lilla Torg i hörnet Östra Storgatan. Donna betyder kvinna på italienska, men affären säljer både dam- och herrkläder. Och dessutom finns skor i sortimentet och i lokalerna huserar även ett café. Höganäs har fått sin tredje sushi-restaurang. Den ingår i Sugoi-kedjan och satsar förutom på vanliga sushi-typer på vegansk sushi med bland annat svamp. Adressen är Centralgatan 43F. I Ystad har blomster- och inredningsbutiken The Cottage på Stora Östergatan 18 stängt. I Tomelilla har en ny diakonicentral invigts på Adelgatan 6 efter att man vuxit ur den gamla. Här ordnas aktiviteter för att bryta social ensamhet och erbjuds samtal och hjälp med att till exempel hitta fonder att söka ekonomiskt stöd ifrån och att fylla i blanketter. Öppet måndag 14.30 till 16, tisdag 13 till 15 och torsdag 10 till 12.
Skånetrafiken var sämst av de granskade när DIGG, Myndigheten för digital förvaltning, i fjol undersökte tillgängligheten på offentliga aktörers webbplatser. Även Arbetsförmedlingen fick mycket lågt betyg. Bägge lovade bättring redan till årsskiftet. Men hur har det gått med det? Elias Benani är sakkunnig inom digital tillgänglighet på DIGG.
Det har gått väldigt bra med Skånetrafiken faktiskt. När vi genomför det vi kallar för ett tillsynsärende så gör vi då en granskning av en offentlig aktörs webbplats. Och då identifierar vi vilka brister, tillgänglighetsbrister då, som den här webbplatsen har. Och det här kommunicerar vi då med den som äger webbplatsen, då, i det här fallet Skånetrafiken. Och talar om att de här bristerna har ni och det här behöver ni rätta till. Därefter då så har Skånetrafiken återkommit med en åtgärdsplan som vi också har diskuterat fram och tillbaka med dem för att se till att är det här rimligt, är det vettigt, kan ni göra det här? Och när vi då till slut är överens om Skånetrafikens åtgärdsplan att det här tror vi på, det här verkar vara vettigt, så då släpper vi det hela. För vi har inga skäl att jaga någon som vet vad de ska göra och som också har en plan för att åtgärda de brister som finns.
Så ni kollar inte upp om de faktiskt genomför det hela?
Nej, vi gör inte det. Målet med vårt arbete är ju inte att jaga myndigheter, att jaga andra webbplatsägare, utan vi vill ju åstadkomma en så pass bra webbplats som möjligt och som följer de lagar som finns. Och vi tror mer på att göra det här i dialog med den aktuella webbplatsen än att vi går in i konflikt och hotar dem med vite och så. För vår erfarenhet är att om man har ett bra samtal där alla inblandade parter förstår vad som måste göras och varför det måste göras, och man också kommer överens om när i tid det här ska göras, det ska alltså ske tämligen fort, så har vi lärt oss att det blir ofta bättre om man har en givande dialog än att om man går in i en konflikt.
Men en annan aktör som fick väldigt dåligt betyg i höstas var ju Arbetsförmedlingen, och där håller ni på och granskar igen, så att där har ni inte haft någon bra dialog då?
Nej, jo då, så här är det. Vi har ju haft en dialog med Arbetsförmedlingen också. De fick också väldigt hård kritik av oss på DIGG här när vi granskade dem för knappt ett år sedan. Det var våren 2021 i april som vi gjorde granskning av Arbetsförmedlingen. Där har vi haft en dialog med dem också, och vi vet också att de har verkligen jobbat hårt på Arbetsförmedlingen för att rätta till alla brister som finns. Arbetsförmedlingen är en mycket, mycket större organisation också väl just på webben då än vad Skånetrafiken är. Arbetsförmedlingen har väldigt många tjänster, de är uppdelade på väldigt många utvecklingsteam och så vidare. Så där har vi då genomfört den här omgränsningen som det kallas för då, för att se hur det blev. Men jag vill verkligen säga det att eftersom Arbetsförmedlingen är ett pågående ärende så kan vi inte uttala oss om vad som händer med dem, utan där får ni väl gärna återkomma senare i vår när den omgranskningen är klar och vi har fått sett en eventuell åtgärdsplan från Arbetsförmedlingen. Så där är vi inte ännu.
Nej, jag tänkte mest på skillnaden hur de behandlades så att säga, att när det gällde Skånetrafiken så blir det ingen omgranskning.
När vi granskade Skånetrafiken så skulle de just byta plattform, det vill säga det verktyg de använder för att bygga sin hemsida. Och eftersom de skulle byta plattform så kände vi då att det finns ingen idé att omgranska någonting när allting ändå kommer bytas ut i sin helhet. Och vi hade ganska god kommunikation fram och tillbaka med Skånetrafiken, och vi insåg att de vet vad de ska göra och vi tror att det kommer gå bra också. Det var vad vår intensiva dialog minner ut i. Och som jag har sagt tidigare då, vi vill ju inte skapa konflikt med myndigheter, utan vi vill ju stödja och se till att det i slutändan blir bra. Och därför är ju en bra dialog mer fruktsam än vad en ilsken kommentar kan vara.
Men fallet var inte detsamma med Arbetsförmedlingen?
Nej, utan i Arbetsförmedlingens fall så fick vi aldrig någon åtgärdsplan, utan de gjorde helt enkelt så att de tog vår lista med synpunkter. Och sen har de arbetat med den då internt ganska mycket och nu håller vi på att omgranska dem igen då. Så att det är väl helt enkelt en fråga om hur kommunikationerna går till. Sen är det också så att, det ska man lägga till, även man kan tycka att man granskar på samma sätt, ja förvisso, men varje ärende är unikt. Reaktionerna från de man granskar är unika, vad som är fel är unikt, hur man kan hantera dem, vilka tekniska, redaktionella eller kompetensbegränsningar som finns hos respektive myndighet skiljer sig ganska mycket åt. Så att i praktiken så blir ju varje ärende unik, så man kan inte jämföra rakt av varför behövde de men inte de här. Det är tyvärr lite mer komplicerat än så.
Ni publicerar alltså resultaten på er hemsida, hur bra eller dåliga de här organisationerna och myndigheterna är. Och där publicerar ni också det mycket bättre resultatet efter omgranskning. Eller åtminstone de flesta får ett bättre resultat. Men det betyder att Skånetrafiken kommer att stå kvar som sämst i klassen då.
Och det här kan vi tycka är lite orättvist då, att stackars Skånetrafik som verkligen hade en bra dialog med oss då får behålla ett dåligt värde, medan Arbetsförmedlingen som inte pratar så mycket med oss på samma sätt får ett bättre värde efter en omgranskning. Ja, och där kan vi absolut säga, har vi optimala rutiner för det här? Troligtvis inte, utan vi behöver säkerligen titta på hur vi arbetar med det här. Men jag ska lägga till det också att vi gör ju en del omgranskningar i alla fall om vi bedömer att det behövs. Och det finns ingen som säger att Skånetrafiken kommer klara sig från en omgranskning. Vi kan mycket väl inleda omgranskning utan att vi har bestämt det nu. Så att de har ett dåligt värde att stå kvar, det behöver inte bli så. Dels för att vi kanske ändrar våra rutiner, för vi behöver alltid se till att förbättra dem. Men också för att vi kanske ändå gör en omgranskning av Skånetrafiken. Men ingenting av det är bestämt, men behovet föreligger säkert.
Men myndigheten själv då? Kan de begära att ni liksom granskar om och för upp dem så att det ser bättre ut i era listor?
Nej, det kan man inte. Vi har stängt vårt tillsynsärende just om Skånetrafiken för den här gången då. Och så vitt vi känner till har inte heller Skånetrafiken själv lämnat in en önskan om att bli omgranskade. Men man ska vara medveten om också att det viktigaste här är ju inte vad DIGG säger eller inte säger i en granskning. Det är viktigt. Men det absolut viktigaste är ju om personer som har behov av en tillgänglig webbplats, vilket de allra flesta gör, det är fler än folk som använder hjälpmedel. Det viktigaste är att webbplatsen är användbar. Att den går att uppfatta, är hanterbar, är begriplig och robust. Det är det som räknas. Och om Skånetrafiken nu har en bra webbplats idag som faktiskt går att använda, då är ju förhoppningsvis både vi på DIGG och våra medborgare som skamlar webbplatsen, då är alla nöjda, får vi hoppas.
Sa Elias Benani på DIGG, Myndigheten för digital förvaltning. Webbplatserna granskas på uppdrag av EU-kommissionen och de granskade ska finnas inom olika samhällsområden och ha geografisk spridning. DIGG diskuterar också med funktionshinderrörelsen om vilken offentlig service som bör granskas. Reporter var Birgitta Fredén.
Vi har fått en läsarfråga från färdtjänstresenären Anna Silva. Det handlar om de kundundersökningar som görs på uppdrag av färdtjänsten i Malmö.
Och jag undrar varför ställer man sådana frågor till färdtjänstresenärer? Varför åker man färdtjänst och inte kollektivt? Och till och med intervjuare föreslog om det var för mer komfort. Och jag tycker inte att man ska bli inledd på något spår. Man frågar inte andra resenärer varför väljer den färdmedel som de väljer och varför de åker.
Och du har varit med om att få såna här frågor vid ett flertal tillfällen?
Ja, och det som är verkligen märkligt att de frågar alltid när resan har gått bra. De frågade efter framresa som gick jättebra. Resan hem gick inte lika bra, men då frågade de ingenting.
Och vad är det du vill att de på färdtjänsten ska svara på?
Varför frågar man vad man hade för ärende för att åka? Jag tycker att det är kränkande.
Varför?
Ja, man frågar inte främmande personer varför de åker någonstans.
Kan du se någon anledning till att man ändå vill veta det?
Nej, jag vet inte. Det är det som jag skulle vilja veta. Man kan få frågor någon gång, men detta att intervjuare föreslog att jag hade åkt bara för det var mer komfort och åka bil än buss. Och jag sa nej, det är att jag hittar inte. Jag hade åkt till ett område som absolut inte hittar.
Undrade alltså taltidningsläsaren Anna Silva i Malmö. Och här svarar Lars Hellström, enhetschef för Serviceresor Malmö.
Vi gör ju kundundersökning för att vi vill veta vad våra resenärer tycker om sitt resande. Både i beställning och när man är ute och reser och efteråt. Och vi vill också veta väldigt generellt var man reser. Och det presenteras inte för oss i detalj utan det presenteras som antingen arbete, studier, inköp, service, fritidskulturaktivitet och annat ärende och så vidare. Så att vi får det på väldigt grov nivå till oss. Och det är ju för att se, finns det en skillnad i sättet man reser och var man reser? Reser man till arbete, är man mer nöjd eller mindre nöjd när man reser dit i förhållande till när man åker och handlar? Och det är viktigt för oss. För då kan vi se om vi behöver ha insatser på olika områden, på olika sätt kanske.
Men när det gäller detaljerna kring varför man åker, ställs frågan då på ett sånt sätt att personerna kan tycka att ja, men varför ska jag detaljbeskriva det? Och sen är det upp till utfrågaren att filtrera det till de varianter du nämner här som är mer neutrala. Man kanske inte vill berätta att man skulle göra en viss typ av sak, vad det nu kan vara.
Jag upplever väl inte egentligen att frågeställningarna, för det är standardiserade frågor. Och ibland måste ju den som ställer frågorna kanske lotsa igenom för att få ett svar, för att kunna svara på det i den undersökning som de har uppdrag av oss att göra. Men det är ju självfallet så, man ska ju inte känna sig illa behandlad eller på något sätt, eller att vi är nyfikna, för det är inte det handlar om. Det handlar ju om att vi ska veta i huvuddrag hur reser våra kunder.
Men ställs det som en öppen fråga eller som en flervalsfråga?
Det finns flervalsfrågor som beroende på vad man svarar så blir det följdfrågor.
Och hon tyckte att det var integritetskränkande. Vad säger du om det?
Nej, det är ju inte avsikten att man ska känna att det är integritetskränkande. Det är ju faktiskt så att vi vet ju vad vi i grunden vad våra sådana här resor redan vid beställning och när resan är utförd. Den enda kopplingen som finns genom, från själva beställningen sen till undersökningsföretaget, det är ju att det har skett en resa vid en viss dag. Och då ställer de frågor med det. Så att de är helt frikopplade från man. Så vi kan aldrig liksom koppla det till vad resenärerna svarar. Så att nej, jag ser inte att det är integritetskränkande.
Sen undrade hon över att det kändes som att frågan kunde vara ledande. Reser du för din egen bekvämlighet, komfort som hon säger, med färdtjänsten istället för att använda dig av kollektivtrafiken? Och det var hon ju rätt skarp på.
Ja, alltså det är ju en nationell frågeställning som ställs och tanken är ju absolut inte att det ska vara ledande. Det är intressant för oss i vårt arbete kring färdtjänst är ju att se varför väljer en resenär att åka med kollektivtrafik eller om man åker med färdtjänsten. Det finns ett intresse från vår sida att ha koll på vad tycker kunderna. För det är ju också vad tycker man om kollektivtrafiken. Fungerar inte den tillräckligt bra så vill ni ha en indikation på det. För då får vi ha en diskussion med Skånetrafiken kring den typen av frågor. Men alltså, frågan ska ju inte uppfattas som att vi försöker leda att man ska svara det ena eller det andra. Utan det är mer en vägledning till alltså hur jag som resenär ska tänka när jag svarar på frågan.
Och läsaren uppfattar det också som att hon bara blir uppringd när det har varit välfungerande resor men inte när det har haltat på något vis. Vad säger du om det?
De som blir uppringda, det är ju slumpvis utvalda. Det är 10 resenärer som rings upp varje dag, årets alla dagar. Och man får frågor på resan var igår. Det sker helt slumpvis. Vi har ingen påverkan överhuvudtaget på hur det plockas ut. och vilka sen undersökningsföretaget ringer upp. Så att man kan inte på förhand veta om det gick bra eller det gick dåligt.
Det är inte så att det är både en fram- och återresa som kollas, utan det blir som det blir.
Det blir som det blir. Då vet man bara att det har förekommit en resa igår.
Har du något ytterligare att säga till Anna Silva?
Rent generellt sett så kan man ju säga att vi vet ju att av kundundersökningen nu som vi har gjort här under ett års tid, ser vi att ungefär 9 av 10 resenärer säger att det är bra. 1 av 10 säger ju faktiskt att saker och ting inte fungerar. Så visst framkommer det att det inte alltid fungerar. Det ska man inte sticka under stol med. Ibland händer det saker. Mm. Och vi ser ju också i undersökningen att när man pratar generellt om färdtjänsten, då är man ju mindre nöjd. Då är ju bara 7 av 10 som säger att man är positivt inställd till färdtjänsten. Men när man frågar på senaste resan så ser man att nöjdheten är betydligt högre. Och det är ju sånt vi funderar på. Hur kan vi jobba med färdtjänsten totalt så att man alltid känner sig nöjd och trygg med färdtjänsten?
Avslutade Lars Hellström, enhetschef för serviceresor Malmö, sitt svar till färdtjänstresenären Anna Silva, också hon i Malmö. Doro Parikas hade sammanställt inslaget.
Den som inte ser och vill ta reda på hur Malmö stadsbibliotek ser ut utifrån har numera tillgång till en taktil modell av byggnaden. Den är inköpt av biblioteket och är placerad i entréhallen där informationsdisken finns. Den taktila modellen finns till höger innanför ingångsdörren från Kung Oscars väg på Slottsparkssidan. Modellen står in till kölappsautomaten.
Så har det blivit dags för ett nytt bibliotek och nya boktipsare i Skånes taltidning. Precis intill Pågatågstationen, med havet skymtande en liten bit bort, så ligger Simrishamns bibliotek. Och därifrån tipsas det om driftiga flickor, havererade projekt, litterära klassiker och dagsaktuella författare. Men först ska de 3 nya boktipsarna presentera sig och berätta vad de gillar att läsa när de läser alldeles privat.
Jag heter Kate Wisonj. När jag läser böcker så är det en hel del fackböcker. Men husgudinnan är Doris Lessing, har varit länge, även innan hon vann Nobelpriset.
Jag heter Johanna Ekström. Privat så gillar jag ganska mycket samtidsskildringar som oftast är det vemod i dem, men också hopp på något sätt. Jag gillar när både språket och handlingen ger något hoppfullt.
Och tredje tipsaren idag heter?
Erika Svan. Alltså jag brukar ofta prata om det här med att det finns ju feel good böcker, men jag är helt tvärtom, så att jag tycker om att läsa de som är feel bad. Jämmer och elände tycker jag om. Och jag älskar att läsa om väderskildringar. Till exempel när jag läste Ajvides Människohamn så är det väldigt mycket oväder där hela tiden. Och det var en sån njutning att läsa det. När jag läste den mitt i sommaren så blev det en sån underbar upplevelse av väder som kontrast till verkliga livet.
Och i ditt första tips så går du tillbaka i tiden och till Vilhelm Moberg. Hur är han och väder?
Ja, men det är mycket sommar i den här boken. Och det var jättehärligt att läsa nu när jag läste den mitt i vintern. Din stund på jorden av Vilhelm Moberg. Och det är ju en klassiker från 1963. Mobergs näst sista roman. Det är en talbok som är inläst av Sven-Göran Alv och den är 9 timmar och 40 minuter lång och finns också som punktskriftsbok. Den här boken handlar om utvandraren Albert Karlsson som tillbringar sin sista tid på ett hotell i Kalifornien. Han lyssnar på Stilla havet åt ena hållet och staden på andra hållet och ser tillbaka på sitt liv och hur det blev med allt. Han är en man, före detta make, pappa och son, men mest av allt är han en lillebror till Sigfrid som oväntat dog bara 19 år gammal. Och Albert har sörjt honom sedan dess. Varför fick Albert leva hela sitt liv och inte Sigfrid? Den här boken är både kärleksfull och väldigt, väldigt vemodig. Vi får följa med i Alberts minnen från barndomen i Småland. Ett Småland som knappt gick att känna igen när han senare besökte hembygden. Och vidare genom livet i USA. Vad har man egentligen hemma när man emigrerat? Och är kanske minnet av en glad barndom viktigare än hur det faktiskt förhåller sig just nu? Ett välkänt citat från denna bok sammanfattar andemeningen med boken. Både Alberts kärlek till storebror Sigfrid och hans vemodiga tankar om att livet börjar gå mot sitt slut. Citatet är så här. Du ska alltid tänka, jag är här på jorden en enda gång. Jag kan aldrig komma hit igen. Och detsamma sa Sigfrid till sig själv. Ta vara på ditt liv. Akta det väl. Slava inte bort det. För nu är det din stund på jorden.
Men det var väl inte feel bad?
Jag vet inte, för det är ändå vemodet i att han kanske inte har tagit tillvara på sitt liv så som han, Sigfrid, ville att han skulle ha gjort det. Det är lite det där när man sammanfattar sitt liv. Har jag verkligen gjort allt det där? Har jag tagit vara på mitt liv? Som sagt, väldigt vemodig och jättefin.
Och sen byter du till väldigt aktuell nutid.
Ja, den här är ju helt ny, den här boken. Nikes bok av Agnes Lidbeck. Det är en talbok med text och den är 20 timmar och 55 minuter lång. Söker du en bok att leva med riktigt, riktigt länge så är detta en bok för dig. Med start 1982 i den fiktiva byn Kummelvik på Österlen. En varm sommardag räddas tvååriga Nike från att drunkna i de farliga vågorna vid havet. Mamma Sonja är inte där för att vakta och detta är den utlösande katastrof som blir utgångspunkt för tre familjers fortsatta liv i byn. Och vi lär känna ett stort antal personer. Deras drömmar, besvikelser, längtan och bitterhet. Nike är flickan som räddades. Hon är ensamt barn till konstnären Olle och mamma Sonja. Karin och Tommy har tvillingpojkar och Rosmarie och Janne är föräldrar till Katta och Martin. Vi följer de här tre familjerna där barnen har lika stor betydelse som de vuxna. Och det tycker jag är den stora behållningen av den här boken. Det finns såklart igenkänning när man bor på Österlen. Men det är framförallt generationsskildringen som jag fastnar för. Jag, som är i samma ålder som Nike, jag njuter av boken på samma vis som jag gissar att min föräldrageneration gör. Livet är inte en dans på rosor. Livet bara händer. Ibland är det bättre och ibland är det sämre. Och jag tycker att Agnes Lidbeck skriver med en sån skärpa att oavsett vem katastrofen drabbar härnäst så är boken en språklig njutning.
Sa Erika Svan. Hennes kollega Kate Wisonji inledde ju med att berätta att hon gärna läser fackböcker privat. Men det är också en sådan hon börjar sina tips med.
Jajamensan, jag har läst en bok som heter Draksådd av Christian Daum. Det är en talbok med text och speltiden är 8 timmar och 4 minuter. Läser in gör Magnus Demitz Helin. Bokens undertitel, den lyder Fiaskon och haverier när kommunen ska sättas på kartan. Och den säger ganska mycket om vad den här reportageboken ska handla om. Nämligen kommunala projekt som kommer till för att på ett positivt sätt uppmärksamma kommuner. Göra dem mer attraktiva och konkurrenskraftiga vad gäller att locka till sig skattebetalare eller investerare av olika slag. Som i sin tur ska skapa nya jobb. Projekt som alltså då misslyckas totalt. Det mest kända exemplet är kanske Dragon Gate i Älvkarleby kommun som från början var en vägkrogssatsning som floppade och sen spårade ur till först ett olönsamt tivåningshotell och sen till en europeisk port till Kina via en myggmedelsmiljardär. Nu kan man lätt tro med den där undertiteln om fiaskon och haverier att det är en raljerande ton i boken som lite sparkar neråt på småkommunerna som då desperat försöker sätta sig själva på kartan för att överleva, men det är det verkligen inte. Men visst kan det bli lite komiskt ibland, som när Landskrona kommun får för sig att installera en dimmaskin à 200 000 kronor i en rondell, vilket inte bara slutar med dålig sikt utan också oerhört dålig stämning. Och så här fortsätter det med exempel genom Sverige. Från norr till söder med misslyckade försök att sätta kommuner på kartan, skildrat via möten med allt från politiker till vanliga skattebetalare. Och det är faktiskt en väldigt fin och varm bild av glesbygd Sverige framförallt som vi får ta del av. Där det är allt annat än enkelt att överleva och bedriva kärnverksamhet när skatteunderlaget bara minskar och minskar.
Hur ser det ut i hemkommunen Simrishamn? Har det varit något floppprojekt här?
Inte som jag känner till, så att förhoppningsvis inte.
Så fortsätter du med noveller som egentligen inte riktigt är din grej, eller?
Jo, men precis. Noveller brukar jag inte gilla, för att just när man börjar läsa dem och kommer in i dem så tar de slut helt enkelt. Får man börja om på nytt. Men det här är något annat. Det här är Pastoralia och andra noveller av George Saunders. Det är en talbok med text och speltiden är 15 timmar och 41 minuter och inläsare är Magnus Demitz Helin. Och Pastoralia, det är en samling ganska absurda noveller, vilket jag i vanliga fall inte gillar heller. Jag vill gärna ha realism, det ska helst vara diskbänksrealism. Men detta är någon form av diskbänksrealism som utspelar sig i ett parallellt universum eller en framtida dystopisk värld. Och genom den lyckas Saunders visa på just det absurda i vår värld, vår vardag, som vi tar för given och tycker är helt rimlig. Men om man bara skrapar lite på vår yta, belyser den ur ett lite annat perspektiv, ja, men då är den allt annat än rimlig och framför allt annat än önskvärd. Saunders lyckas peka på mänsklighetens hyckleri, ondska och vidrigheter samtidigt som han utmålar oss som offer för densamma. Och han gör detta genom att skildra sin historia ur den lilla människans perspektiv. En människa som tvingas till idiotiska beteenden på grund av systemfel. Det är en människa man ändå tycker om, tycker synd om. Som ni hör är det ganska samhällskritiska och inte jättemuntra noveller. Men ack så bra. De är dessutom drypande av svart humor och har briljanta jämförelser och knivskarpa iakttagelser. Jag kan tillägga att Saunders noveller har publicerats i bland annat amerikanska tidskriften The New Yorker och Harper's. Och han har även skrivit för den brittiska dagstidningen The Guardian.
Det sa Kate Wisonji. Och Johanna Ekström, hon gillade ju vemodiga samtidsskildringar, men även andra typer av böcker.
Sen läser jag också mycket barn- och ungdomslitteratur eftersom jag jobbar som barn- och ungdomsbibliotekarie.
Och det här är en gränsöverskridande variant eller åldersöverskridande som du börjar med?
Absolut. Nattkorpen, som är skriven av Johan Rundberg. Det är en talbok och inläsaren är Therese Stenshäll. Boken är 4 timmar och 24 minuter och den finns även som punktskriftsbok. Detta är egentligen en barnbok som fick Augustpriset som bästa barn- och ungdomsbok nu i november. Men jag tycker att den ska läsas av alla och vuxna har minst lika stor behållning av den. Boken handlar om Mika som är 12 år, föräldralös och bor på ett barnhem i Stockholm. Det är sent 1800-tal och under en kall vinternatt vaknar Mika av att en ung man knackar på och överlämnar ett nyfött barn till barnhemmet. Mannen lämnar barnhemmet lika snabbt som han kom och det blir genast ett polisärende. Och när poliskonstapel Hoff kommer för att ta sig an detta så kastas även Mika in i sitt livs äventyr. En jakt efter den kallblodiga mördaren som går under namnet Nattkorpen. Nattkorpen är en otroligt välskriven bok som rör sig i flera olika genrer. Det är dels en Sherlock Holmes-liknande deckare, dels ett historiskt dokument över klassskillnader och miljöer i Stockholm under denna tid. Allt kryddat med en nervkittlande spänning. Den är rappt skriven och Johan Rundberg vågar skriva ut allt trots att böckerna vänder sig till barn i första hand. Man riktigt känner hur hungern kändes, hur härsket flott luktade och hur paniken kändes när man hade för lite ved för att klara sig genom hela vintern. Mika som karaktär får mig att tänka på Anna på Grönkulla. En orädd tjej med öga för detaljer som vill göra allt för att göra rätt för sig i världen. Ytterligare två delar, Tjuvdrottningen och Dödsängen, finns också som talböcker. Och en fjärde bok är på väg.
Och vi har redan haft lite noveller här förut och du kommer också med några.
Det tredje ljuset och små ting som dessa av Claire Keegan är två noveller eller kortromaner som är under produktion som talbok med text och de beräknas vara färdiga den 25 mars. Claire Keegan är från Irland och den första novellen, Det tredje ljuset, skrev hon 2009 och den har blivit en modern klassiker i hemlandet. 11 år senare ger hon ut den fristående fortsättningen, Små ting som dessa, vilket har medfört att båda nu översatts till svenska. Det är en fröjd att läsa Claire Keegan, framförallt för språket. Det är enkelt men rikt, en karg och aningen dyster handling iklätt ett vackert språk. En exakthet med känslan av att hon inte använder ett enda onödigt ord. I Det tredje ljuset möter vi en flicka på den irländska landsbygden som skickas till fosterföräldrar. Hon vet inte när eller om hon kommer att återvända. Det är flickan som står för berättandet och vi får dela hennes naivistiska blick på omvärlden. För första gången får hon uppleva vad kärlek och trygghet är, även om det inte uttalas direkt. I den andra novellen, Små ting som dessa, möter vi Bill Furlong, en man som lever ett stillsamt liv med fru och döttrar och som arbetar med att leverera kol. Det är när han besöker ett kloster i det ärendet som han möter en instängd flicka och möter det mörker som gömmer sig i staden, starkt kontrollerat av kyrkan. Två kortromaner som behandlar utsatthet, kärlek och medmänsklighet i en språklig elegans.
I mina öron låter det lite som att det har lite koppling till den första boken. Det är en flicka som är huvudperson. Och finns det likheter?
Verkligen, den här i första novellen tänker jag faktiskt också på Anne på Grönkulla lite. Den här flickan som kommer och äntligen får kärlek och blommar ut i det på något sätt.
Och boktipsare från Simrishamns bibliotek föreslog alltså följande titlar. Reportageboken, Draksådd av Christian Daun. Pastoralia och andra noveller av George Saunders. Din stund på jorden, en roman av Willem Moberg. Nikes bok, en roman av Agnes Lidbeck. Nattkorpen, barn- och ungdomsbok för alla åldrar av Johan Rundberg. Och Det tredje ljuset och Små ting som dessa är två kortromaner eller långa noveller i en bok av Claire Keegan. Reporter var Dodo Parikas.
Så till evenemangstipsen.
Och vi börjar med syntolkad film. Filmen Utvandrarna som är baserad på Vilhelm Mobergs omtyckta bokserie har fått syntolkning och uppläst text för tv, DVD och VOD. Den är regisserad av Erik Poppe och i huvudrollerna som Karl-Oskar och Kristina syns Gustav Skarsgård och Lisa Karlehed. Filmen Comedy Queen handlar om 13-åriga Sasha som bestämt sig för att bli ståuppkomiker för att hantera sin sorg efter sin mamma. Filmen är syntolkad för tv, DVD och VOD. Och detsamma gäller för familjefilmen Bamse och Vulkanön. Nu på fredag den 18 mars klockan 19.30 med insläpp från 19 spelar Duo Rot på Victoria Teatern i Malmö. På varsin sida om en estnisk sitra sitter musikern Anliset Rebane och Katarina Kivi. Med instrumentet i kombination med sina röster komponerar de musik som är inspirerad av estnisk musiktradition, men också andra kulturella uttryck och intryck. Det är en picknickföreställning, vilket innebär att man kan boka plats vid bord och ta med sin egen picknick. Sitter man på balkongen är endast dryck tillåten. Ordinarie biljetter i salongen är 240 kronor och på balkongen 200 kronor. För studenter och pensionärer är priset 40 kronor lägre. Kulturcentralen säljer biljetterna. På biblioteket i Simrishamn arrangeras en föreläsningsserie om demokrati under våren med tanke på valet i september. Den 20 april föreläser riksdagsledamoten Barbro Westerholm, som är läkare och talesperson för årsrika samt hbtq-frågor, bland mycket annat, klockan 14. Den 5 maj är det sista föredraget i serien och då är det Lisa Pelling, doktor i statsvetenskap samt chef för tankesmedjan Arena Idé och dess programansvarige för demokrati- och välfärdsfrågor, som man får lyssna till klockan 17.30. och föredragen är på Simrishamns bibliotek. Så till biblioteken i Ystad kommun, där det händer en hel del. Här är några tips. Biblioteket i Löderup har teknikdrop-in den 4 april klockan 16.30 till 18.30. Då kan man lära sig hur man till exempel lånar e-ljudböcker eller tar med sin bärbara dator, surfplatta eller telefon och får svar på frågor när det gäller den digitala utrustningen. På ett närliggande bibliotek i Glemmingebro kan man dela med sig av sina boktips till kvällskaffet klockan 17.30 den 6 april. Föranmälan på telefon 0722 48 22 67. Och på Stadsbiblioteket i Ystad berättar läkaren och professorn i molekylär medicin, Anders Rosengren, om sin forskning och boken Hela livet. Den 20 april klockan 19. Gratisbiljetter hämtas på Stadsbiblioteket från den 6 april. Ett annat tips är en talbokscirkel den 27 april klockan 14 till 15. Och så här skriver biblioteket om evenemanget. Är du talboksläsare? Välkommen till bibliotekets talbokscirkel. Vi delar våra läsupplevelser över en kopp kaffe. Föranmälan till biblioteket 0411 57 72 90 eller 0709 47 72 91. Sofiero öppnar för säsongen den 8 april. Och samma datum öppnar en utställning i Vinhuset, Vårens miniatyrer. Det är en samling miniatyrnarcisser med stor detaljrikedom och variation som kan beskådas fram till den 5 maj. Och när denna utställning slutar den 5 maj öppnar istället 100% Vingård. En utställning som arkitekten Gert Vingård står bakom. Känd från bland annat tv-programmet Husdrömmar. Den 25 maj till 13 november pågår en utställning med namnet Skala 1-1, unik arkitektur i symbios med Sofieros natur. Den goda trädgården pågår den 15 juni till 24 september och visar hur du anlägger en ätbar trädgård av perenner och odlar både njutbart, hållbart och ätbart. Lisa Ekdahl, vars namn får en att nynna på hitten Vem vet, ger sig ut på turné i sommar. Biljetterna har precis släppts på Live Nation och enligt turnéplanen blir det 2 stopp i Skåne. Den 26 juni kommer hon till Båstad och Pappas Garden och den 30 juli till Bjärred och Bjärreds station. Biljettinformation. Simrishamns bibliotek 0414 81 93 00. Sofiero, Helsingborg 042 10 25 00. Live Nation. De har inget telefonnummer, men hemsidan livenation.se. Kulturcentralen 040 10 30 20. Kalendern för vecka 12 börjar med måndagen den 21 mars, då Bengt har namnsdag. Nordiska rådet samlas i Malmö till sin årliga temasession, som håller på i 2 dagar. Och då handlar aktualitetsdebatten som hålls den andra dagen förstås om den ryska invasionen i Ukraina. Den första programpunkten på måndagen har rubriken Krig i Europa igen. Hur kan vi i Norden hjälpa Ukraina bäst och skapa störst trygghet i Norden, Europa och världen? Det kommer också att handla om krisberedskapen i Norden bland annat. VM i konståkning inleds i Montpellier i Frankrike och håller på till den 27 mars. Svenskar som är uttagna är Josefin Taljegård och Nikolaj Majorov. Det är också en FN-dag, internationella dagen för avskaffande av rasdiskriminering, och även världspoesidagen. Tisdagen den 22 mars firar Kenneth och Kent namnsdag. För 160 år sedan erkände Italien San Marino som självständigt, men som ett italienskt protektorat. Idag har mikrolandet kring 34 000 invånare och består till största delen av ett berg med utsikt över Adriatiska havet. Turism, försäljning av frimärken och mynt är viktiga inkomstkällor enligt Utrikespolitiska institutets länderguide. Dessutom är det ett skatteparadis men har skärpt reglerna på sistone. Det är den internationella vattendagen då betydelsen av färskt vatten uppmärksammas och ett hållbart användande av vatten. Och 1887, för 135 år sedan, då föddes Chico Marx, en av komikerbröderna Marx. Onsdagen den 23 mars är det Nordens dag. I riksdagen firar man detta med samtal om Norden och det nordiska samarbetet. Det kan man följa via riksdagens webb-tv från klockan 12 till 13.30 eller i efterhand. Nordiska ministerrådet och forskningscentret Nordregio ordnar seminarium om stängda gränser under pandemin och hur det påverkat människor i Norden. Och denna dag inleds även VM i bandy för damer i Stockholm. Och tennisspelaren Jonas Björkman fyller 50 år. Gerda och Gerd har namnsdag. Torsdagen den 24 mars heter namnsdagsbarnen Gabriel och Rafael. Eftersom Sveriges herrlandslag i fotboll slutade tvåa efter Spanien i sin VM-kvalgrupp så får man spela playoff för att gå vidare till VM. Den första matchen spelas 20.45 mot Tjeckien på Friends Arena i Stockholm. Det är världstuberkulosdagen och 140 år sedan den tyske läkaren och bakteriologen Robert Koch gav ut sin avhandling där han beskrev mykobakterien och bevisade att den orsakade lungsjukdomen tuberkulos. Fredagen den 25 mars är det Marie bebådelsedag och våffeldagen, då man förslagsvis letar upp våffeljärnet och äter en våffla eller två med sylt och grädde. Det är också trandagen som framförallt förknippas med sydöstra Småland, Öland och Blekinge, där transträcken, liksom i Skåne så här års, kan ses flyga fram över himlen. Och ljudet av de här tranorna är fångat vid den fågelrika Hornborgasjön i Västergötland, där de stannar till och utför sin trandans. När tranan kommer så förebådar det vårens ankomst. Och enligt ett gammalt talesätt brukar man säga att tranan bär ljus i säng. Lördagen den 26 mars har Emanuel namnsdag. Söndagen den 27 mars är det dags för sommartid och klockan ställs en timme framåt. Rudolf och Ralf har namnsdag. Egentligen skulle VM i bandy för herrar börjat i Ryssland. Men på grund av den ryska invasionen i Ukraina beslutade redan tidigt Svenska bandyförbundet, liksom det finska, att inte delta i bandy-VM. Och senare ställdes bandy-VM helt in. Och så har vi en rättelse när det gäller kalendern i föregående nummer. Skottet mot Gustav III på Operamaskeraden i Stockholm ägde rum för 230 år sedan och inget annat.
Vi har en annons. På grund av resor säljs följande biljetter. Nationalteaterns rockorkester lördag 23 april på KB i Malmö, 2 biljetter. Och Johnny Cash Roadshow, The Man in Black, onsdag 16 november på Nöjesteatern i Malmö, 2 biljetter. Ordinarie pris 595 kronor stycket, säljs för 500 kronor stycket. Hör av dig till Conny Olsson 0731 80 85 85. E-post connyolsson69@gmail.com. Och Conny stavas med C i början och Olsson med 2 S. Den regionala anslagstavlan börjar med ett meddelande från Skånetrafiken. Ny app för Skånetrafikens serviceresor ger snabbare service. I augusti lanserades digital bokning för kunder med giltigt färdtjänsttillstånd. Man fick då möjlighet att boka och avboka sin resa, antingen via mobilapp eller webbapp. Nu kan Skånetrafiken även erbjuda de som reser sjukresor samma digitala lösning. För de som fortfarande vill ringa för att boka så finns den möjligheten kvar. Under pandemin har serviceresor periodvis haft utmaningar med hög belastning i beställningsmottagningen, vilket lett till längre väntetider. Ambitionen är att den digitala bokningen ska underlätta och ge kunderna större valmöjlighet att själva boka eller avboka sina resor snabbt och enkelt. Avbokning går att göra ända in på avresor. Serviceresor möter nu upp efterfrågan där många kunder vill hantera och vara delaktiga i sin egen resa. Genom att fler kunder använder digital bokning så minskar väntetiden i telefon för de som behöver ringa. SRF Malmö Svedala inbjuder till en syntolkad teaterföreställning på Intiman, Östra Rönneholmsvägen 22 i Malmö. Varför älskar ingen de lesbiska? Tid torsdag 5 maj 19.00, samling 18.15. Ordinarie pris 340 kronor, pensionär 320 kronor, student 170. Betalning sker med inbetalningskort som skickas hem, men det går också bra att swisha till 123 077 8050 senast 20 april. Biljetterna delas ut på plats. Handling. Välkommen till en nyskriven, humoristisk odyssé i ett lesbiskt universum. Med värme och komik utforskas lesbiskhetens med- och motgångar, njutningar och kval, svett, tårar, sekret, storslagna entréer och kärlekskranka scenerier. Lindsay Lohans tvivel, Sapfos envishet, Selma Lagerlöfs vilda nätter och mötet med ditt inre lesbiska barn. Föreställningstid 1 timme 30 minuter. Vi har förbokat ett begränsat antal biljetter. Medlemmar från andra delar av Skåne är också välkomna. Och för medlemmar utanför Malmö utgår som vanligt reseersättning från SRF Skåne för resor utanför Malmö, där kvittot skickas in inom 3 månader efter syntolkningstillfället. Anmäl dig till kansliet 040 25 05 40 eller e-post info@srfmalmo.se. Senast fredag 1 april. Vid anmälan berätta om du behöver lur och eller ledsagning. För frågor ring Maj-Britt Ryman 070 324 6609. Hjärtligt välkomna önskar styrelsen. SRF Skåne inbjuder till turridning på islandshästar söndag 8 maj klockan 9 då vi träffats hos Brönne islandshästar i Brönnestad mellan Hässleholm och Hör för att sedan sätta oss på varsin islandshäst under några timmar. Viktigt är att vid anmälan informera om man behöver en ledarhäst med ledsagare. Man får max väga 90 kilo för att vara med då hästarna inte är så stora. Vid lunchtid åker vi sedan vidare till Hovdala slott där vi avnjuter en lunch. Beräknad sluttid 15.00. Har ni matallergi eller specialkost får ni anmäla detta i förväg. Observera, inga hundar kan vara med. Pris 200 kronor för medlemmar, lunch ingår. Du kan betala in anmälningsavgift till bankgiro 484-09 89 eller swish 123 312 6299. Glöm ej att skriva ditt namn och turridning. Vill du ha inbetalningsavi så säg till när du anmäler dig. Ditresan går till adress Brönnestad 6150 Hässleholm. Hemresa från Hovdala slott PL 6223 Hässleholm. Anmälan till SRF Skåne telefon 040 777 75 eller e-post srfskane@srfskane.se. Sista anmälningsdag 2 april. Då det finns ett begränsat antal platser rekommenderar vi att ni anmäler er så snart som möjligt. SRF Skåne står för era reskostnader mot kvitto senast 3 månader efter arrangemanget samt endast inom Skåne. Bor du utanför betalar vi bara för kostnaden från länsgränsen. Bekräftelse och deltagarförteckning skickas ut efter sista anmälningsdagen. Genom anmälan godkänner du att du finns med på förteckningen. Undrar ni över något, ring Maria Torstensson 0708 97 17 85 så försöker hon besvara era frågor. Välkomna till en härlig dag på Hästryggen, hälsar arbetsgrupp Sport och hälsa. Anslagstavlan för norra Skåne innehåller meddelanden från SRF Västra Skåne samt ändringar i busstrafiken. SRF Västra Skåne inbjuder till torsdagsträff 31 mars 14.00 till 16.00 i SRFs lokal. Idag blir det något annat. Tårta serveras som dagens fika. Avgift 30 kronor. Anmälan görs till kansliet. Sista anmälningsdag torsdag 28 mars klockan 12. Välkomna! SRF Västra Skåne vill också ha intresseanmälningar till en 3-dagarsresa på Göta kanal fredagen den 26 till söndagen den 28 augusti. Planerad deltagaravgift 1000 kronor. Enkelrumstillägg 500 kronor. Fullt pris 4520 kronor. Program dag 1. Start SRFs lokal Helsingborg. Stopp för förmiddagsfika på vägen upp. Lunch på Liljeholmens herrgård. Rundtur i Linköping med buss. Guidad rundtur med turisttåg i gamla Linköping. Middag på hotellet i Linköping. Dag 2. Kanaltur på Göta kanal från Berg till Borensberg med MS Lejon. Lunch ombord. Fri eftermiddag i Linköping. Gemensam middag på hotellet i Linköping. Dag 3. Besök på Brunnbergs musteri med guide och smakprovning. Tur på Kinda kanal och lunch ombord. Vi bor på trevliga Quality Hotel Ekoxen som ligger mitt i centrala Linköping. I priset ingår bussresa, resledare, syntolk, del i dubbelrum med frukost, en förmiddagsfika, en 2-rättersmiddag, en 3-rättersmiddag, lunch dag 1 till dag 3, varav en är på Göta kanal och en på Kinda kanal, och alla utflykter enligt program. Anmäl ditt intresse till kansliet eller e-posta srf.monica@telia.com senast 28 mars klockan 12. Observera att detta endast är en intresseanmälan för att se om styrelsen kan gå vidare med planeringen. Välkomna! Vi har några tillfälliga ändringar i busstrafiken. Först gäller det Helsingborg och det vägarbete på Larmvägen som vi berättat om tidigare och som berör 4 hållplatser för stadsbuss 7 och som skulle varit klart 16 mars men nu är förlängt till 25 mars 16.30. Och i Ängelholm så ska det VA-arbetas på Munka-Ljungbyvägen till och med 28 oktober 16.00. Och för stadsbuss nummer 1 hållplats Rebelberga kyrka samt Kungshaga läge A i riktning Midgård hänvisas till Kungsgårdsskolan läge B cirka 500 meter åt sydväst på Kristian den andres väg. Bussar mot Kulltorp på samma linje berörs inte. Anslagstavlan för sydvästra Skåne innehåller meddelanden från SRF Malmö Svedala. Först så inbjuder SRF Malmö Svedala till sin dagverksamhet vecka 12. Vi serverar kaffe och smörgås eller kaka till en kostnad av 10 kronor. Vi vill att alla anmäler sig till kansliet telefon 040 25 05 40 om man tänker komma på någon dagaktivitet senast klockan 10 samma dag som aktiviteten. Känner man sig sjuk så stannar man hemma. Måndag 21 mars 13-15 tidningsläsning och eller frågesport. Och tisdag den 22 mars 13-15:15 blir det bingo. SRF Malmö Svedala välkomnar också till tjejträff torsdagen den 31 mars. Tina från Seniorshoppen är tillbaka för att visa och berätta om vårens och sommarens mode. Du kan handla kläderna kontant, med kort eller med inbetalningskort. Och du kan prova i lugn och ro. Vi kommer att ha visning av kläder i två omgångar. Första gruppen kommer klockan 16 och sen kommer den andra gruppen klockan 18 då vi alla äter tillsammans innan andra gruppen tittar på kläderna. Vi serverar pastasallad med ost och skinka, bröd ingår. Kostnad 80 kronor, drycker är till självkostnadspris. Om man har allergier eller särskild kost meddelar man det vid anmälan. Du betalar kontant på plats eller med Swish till nummer 123 077 8050. Vill du ha en trevlig kväll så anmäl dig till kansliet senast torsdag 24 mars. Hjärtligt välkomna hälsar styrelsen. Och SRF Malmö Svedala har även också en sopplunch på föreningen fredag 1 april klockan 13. Innan vi äter så får vi besöka Mikael Haraldsson som berättar om sitt liv och vardag med sin kompis ledarhunden. Vi bjuder på kycklingsoppa med nudlar och avslutar med kaffe och kaka. Är du medlem så får du allt det här för 30 kronor. Icke-medlemmar betalar 50 kronor. Färdtjänsthem kan beställas till 15.15. Vill du vara med så anmäl dig till kansliet senast tisdag 29 mars. Varmt välkomna! Och slutligen så önskar SRF Malmö Svedala också välkommen till föreningen onsdag 13 april 13.00 för att fira påsk och äta en god påsklunch. Det kommer att serveras en påsktallrik med bland annat ägg, köttbullar, potatis, sill och massor av annat gott och detta avrundas med kaffe och påskbakelse. Som medlem i SRF Malmö betalar du 150 kronor, pris för icke-medlem 200 kronor. Färdtjänsthem kan beställas till senast 16.00. Anmäl dig till kansliet senast fredag 1 april. Hjärtligt välkomna önskar styrelsen. Anslagstavlan för mellersta och sydöstra Skåne innehåller meddelanden från SRF Lundabygden samt några tillfälliga ändringar i busstrafiken. Först så bjuder SRF Lundabygden in till en SRF-träff den 28 mars. Vi får besöka Berit Hedman från Klostergårdens bibliotek som kommer att berätta om hur Legimus fungerar och hur du lånar böcker med hjälp av Legimus. Hon informerar också om hur du gör för att låna en Daisy-spelare på biblioteket och självklart så kommer Berit också med några boktips på bra talböcker. Du bjuds självklart på kaffe och godfika. Detta klockan 13.30 till 15.30 i föreningslokalen Tordönsvägen 4 i Lund. Anmäl dig senast 24 mars till kansliet, telefon 046 211 06 74. Deltagaravgift 20 kronor. Och SRF Lundabygden bjuder även in till sittgymnastik. Att träna och motionera ökar välmåendet och ger oss alla mer energi. Så varför inte börja med sittgymnastik? Vardag i balans. Vi startar upp med en grupp på max 8 personer. Vi kommer som tidigare att hålla till i källarplanet i föreningslokalen. Och för att vi ska kunna starta upp en grupp så krävs det att vi blir minst 5 deltagare och vi behöver nu en till. Det blir 10 torsdagar klockan 11.00 till 11.45. Efter passet serveras en lättare fika så beställ inte färdtjänst för tidigt. Deltagaravgiften är 400 kronor för 10 gånger som sätts in på vårt bankgiro. Önskar du få inbetalningskort så säger du till om det när du anmäler dig till kansliet. Så några tillfälliga ändringar i busstrafiken. I Lund så skulle arbetena på Byggmästaregatan som berör stadsbuss 5 ha varit klara den 10 mars. Men de är nu förlängda till 15 april 16.00. Och i Lund är hållplats Arkivgatan läge A stängd till och med 22 mars 16.00 på grund av tillgänglighetsanpassning. En tillfällig hållplats finns 65 meter framåt i bussens färdriktning på Brunnsgatan. Detta rör stadsbuss 3 samt regionbuss 155, 161 och 162. Och det var allt för det här numret. Nästa nummer av Skånes taltidning kommer torsdagen den 24 mars.
Skånes taltidning ges ut av Region Skånes psykiatri- och habiliteringsförvaltning. Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Postadress Jörgen Ankersgatan 12, 211 45 Malmö. Telefon 040 673 0970. E-post skanestaltidning@skane.se och hemsida skanestaltidning.se. Observera att CD-skivorna inte ska skickas tillbaka till oss. Såväl skivor som kuvert kan läggas i brännbara sopor när ni inte längre vill ha dem. Vi hörs igen. Hej då!